Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi kollar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Hua!
Här är Ola Aurell. Ska vi göra allihopa en sån? Här är Fanny Agazzi.
Jag bara, vadå?
Jag vet.
Tyska dubbningen. Och här är River Steg också.
Yeah!
Välkommen tillbaka.
Ja, jag tog den kvinnliga.
Ja. Ja.
Vad heter det? Vi ska se, eller vi har sett Scent of a Woman från 1992. Svensk titel Kvinnostank. Eller Äckliga gubbens jävla bucket list.
Jag har två till också. Släng dig i väggen, Mr. Magoo.
Ja.
Eller
se upp blindstyre.
Ja, se upp ännu mer blindstyre. Och sen har jag också Golare har inga polare.
Nej, det är skitbra.
Eller den här. Du är blind. Sluta stirra på mina bröst.
Ja.
Eller den här. Kan du vissla? Johanna har växt upp helt.
Ja, det är mycket att säga om den här filmen så där typ 30 år senare, va?
Mm.
Casten består av Al Pacino, Chris O'Donnell och en väldigt, väldigt ung Philip Seymour Hoffman.
Mm.
Är det någon mer vi bör nämna?
Ja, men hon är Gabrielle Anwar som har en liten cameo som objekt som hade lite bra 90-tals run där.
Ja, just det.
Body Snatchers och sen...
Och som dansar.
Ja, precis.
Ja.
Och sen, vad heter han? James Rebhorn också. Som brukar vara... Han som alltid brukar vara den som har fel.
Ja, just det.
I filmen. Mr. Nimzicki Independence Day som är typ så här: "We should blow them out of the sky!" Och sen är det helt fel beslut.
Ja,
liksom.
just det. Men det här var väl ändå så här Al Pacinos... det var här han satte sitt överspel eller någonting.
Ja, jag tror att det här är början.
Det här är början. Och han bara... jag behåller den här skiten nu. Jag kör på det här. Framöver.
I like this man. This man is me now.
Ja, men han bara hittar det här. Någonting. Och sen bara, vi lirar på det.
Hans enda registration är bara kör.
Kör bara.
Bara kör, Al.
When in doubt, fuck.
Ja, för det blev ju så efter, nu ska jag säga, jag tog fram hans IMDb. Det var Scent of a Woman 92, Carlitos Way 93, också väldigt så.
Ja, han var lite mer lågmäld ändå för att han är mycket berättarröst. Så, men han är ju väldigt out of there.
Ja, visst. Och sen kommer Heat 95.
Oh my god. Mm.
Också.
Ja.
Give me all you got! Give me all you got! Because she's got a great ass! Mamma, wow.
Och det här är så här, bara dialog. Det är liksom...
Ja, men precis.
Ja.
Vi sitter och snackar.
Han ska gå in och få lite information.
Vad är din story med Al Pacino? Som gammal skådespelerska, eller du är ju skådespelare fortfarande, men i USA.
Första gången jag träffade honom kände jag inte igen honom.
Han var så kort.
Han var så gammal. Han var så gammal och han var så kort.
Ja.
Och han såg inte alls ut som Al Pacino. Och då jobbade jag på en teater och sen så Och sen så var det någon som sa att det här var Pacino. Så tur så kom han tillbaka. Så jag visste att det var Pacino nästa gång jag pratade med honom.
men vadå, när ni hälsade och du bara sa hej Rio. Och han sa ja. Al. Och du bara trodde det var en gubbe som hette Al.
Jag tror inte han presenterade sig. För nej, okay. vi stod och diskuterade. Han skulle komma in och kolla på en pjäs. Och så vi pratade inte om... Eller han presenterade sig inte. Men vi pratade och jag...
Du bara, no, the tickets are sold. Och han bara...
I own the theater.
Ungefär så. Ganska, han är ganska mycket som han är med, eller ja, i alla fall. Han är ganska mycket som han är med den där kvinnan i tango-scenen. Så minns jag är.
Var det så?
Jag bara, där är han!
Det här var det här God. I New York?
Det här var i Los Angeles.
Det här var i Los Angeles.
Ja, och sen så... jag tackar honom ganska mycket för att... Jag är med i något som heter The Actors Studio- som är en organisation som är en volontärorganisation eller non-profit organisation för skådespelare. Och Al Pacino är en av directors i New York med Ellen Burstyn och med Harvey Keitel och Martin Landau. Och han ville göra en pjäs i Los Angeles där han ville läsa Fadern och Salome med Jessica Chastain. Men det här var innan Jessica Chastain var Jessica Chastain. Mm. Och så skulle vi... göra de här, men han var ju lite nervig när han ville göra de här uppträdandena. Så de behövde någon som skulle ringa runt till publiken och berätta att nej, två föreställningar är 4:00 och det blir ingen sexföreställning. Och det var jag.
Jaha.
Ja, det var jättemycket arga publik, men det var gratis så de kunde inte bli så arga. Men han gjorde till slut det där. Min exman var med och läste Fadern med honom och Jessica Chastain gjorde Salome och tack vare det så blev jag involverad i The Actors Studio. Så att jag säger att det är han. Som...
Vad kul!
Coolt.
Och att du har varit gift!
Ja, det är kul! Vad kul att du tar upp men, det! Det är också en stolthet. Jag kan också känna det.
Ja. Ah.
Nej, men särskilt nu när man är singel. Men jag har varit gift en gång.
Du är singel?
Ja, det är bra. Vi sätter upp det.
Ja.
Jag är singel. Tack.
Hon ser ut som en kvinna som man vill lära att dansa tango. Mm. Vad kan jag säga nu?
Vad är det som händer? Fan?
Ja, jag säger det nu. För jag är också, jag är tjej. Ja. Still works?
Ja, absolut. Eller? Absolut, ryggen okay. Fri på alla sätt.
Okay. Men vi har ju en man som säger det här i filmen. Ja. Men gud vad spännande. Berätta mer om Al Pacino.
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, han undervisar då på The Actors Studio en del. Så att det...
så du har tagit lektion och så?
Jag har inte spelat under honom. Jag har varit när liksom jag har suttit i klassrummet, men jag har inte spelat under honom. Eller vad man ska säga. Det är dålig svenska.
Du har inte alltså,
jag har inte agerat framför honom, så heter det.
Okej.
Okay. Mm.
Men du har lyssnat på hans...
hans kritik när han kritiserar andra.
Ger han bra feedback eller är det bara så här, han är skådespelare och så fick han vara lärare?
Ja. Martin Landau ger fantastisk kritik.
Ja.
Eller gjorde, nu är han. Men han var fantastisk med skådespelare. Al Pacino inte fantastisk.
Det är bara coolt att man haft någon som lärare.
Ja, det är bara coolt att man har suttit i samma rum.
Men är han också en sån character actor?
Ja, det tror jag man ska säga. Och numera så är det ju så, jag menar, det är väl ganska, precis som vi säger, att han överspelar. Nu är det ju ganska... sagt att han kanske inte gör sina bästa roller längre. men en gång i tiden så var han ju absolut en character actor och han övade med Lee Strasberg som startade The Actors Studio och sen så var han en annan lärare som heter Charlie Lawton som också alla var med i The Actors Studio. Det var väldigt, väldigt coolt att vara i The Actors Studio på 50-talet.
Mm. Det var det som vi alla sett i det vad heter det? Vad fan heter TV-programmet?
Inside the Actors Studio med James Lipton.
Just det.
Ja, exakt. Och han intervjuar ofta The Actors Studio-medlemmar och det är en del av det på det sättet att de ger sina inkomster går till The Actors Studio-organisationen för att hålla igång elektriciteten i Los Angeles och New York.
Jag har hört att Al Pacino, det här är inte med hans skådespelare att göra, men han är en stor fastighetsägare i Los Angeles. Han började köpa upp mark i Los Angeles med omnejd ganska tidigt.
Mm-hmm.
Så han äger ganska mycket så här
Mm-hmm. Ah. Ja, alltså, han är rik på alla sätt och vis.
Vadå? När sålde de ut det? Han måste ju ha varit jätteung.
Ja, men han började väl göra pengar ganska tidigt. Sen där gudfadern och sånt där. Och sen,
det var ju skitstor.
Ja, och så har han investerat i... Det köps väl och säljs väl tomter och skit hela tiden. Så att han liksom placerar sina pengar där.
Ja, det har ju såklart växt så mycket.
Ja, visst.
Ut i öknen. Ja, ja, jag kan tänka mig att det var billigt.
Mm-mm.
Ja. Ja, jag kan tänka mig att... Även jag kan se ja, hur...
Jag förstår att öken inte kostar lika mycket som...
Det är bara sant! Här kan du inte så någonting, nej. Så sa han.
Det har ingenting med någonting att göra egentligen. Det var bara en sån... Ja, folk gör grejer.
Ja,
Men fan vad spännande. Du kommer säkert på någon mer... Alltså när vi pratar om filmen så kommer du säkert... Det är bara bryta in om du har någonting, någon kul anekdot.
Ja, min bästa actor studio, det är när han den här snygga skådisen från baksmällan.
Ja, Bradley Cooper. Han är också medlem. Just det.
Ja, just det, när han ställer frågat. Men det är till... Det är inte till Al Pacino, va?
Jag vet inte.
Okay.
Jag är jättespänd.
Jaha, ja, han ställer en fråga. Jag tror inte att
Inside Actors Studio är ju alltid Lipton som intervjuar en.
Jo, men Brad Cooper sitter i publiken.
Ja, han sitter i publiken.
Han är en sån ung skådis.
Nej, vad coolt.
Ja.
Shit. Ja, det måste
och han är så där lite pretentiös och bara, hur ska man verkligen komma i? Ja, men du vet, sådär som inte teaterperson själv kan såhär göra lite narr av för att man, skådespelare vågar så mycket som man själv inte vågar. Och liksom...
Gud vad snällt du lindar in det här.
Men det är ju så.
Jag såg hur du bara hoppade över färgen som du hade målat in i hörnet på. Väldigt graciöst.
Jag tror, det är Sean Penn.
Det är Sean Penn.
Jag har det här.
Oh.
Vill ni se?
Ja.
För att Louis C.K. har ju någon sån här grej om att säga Inside the Actors Room, den där studenterna sitter där och hopp och drömmar och ingen jävel av dem kommer ju bli någonting någonsin. Det är bara inse liksom. Du kommer inte att bli någon sån där. Och sen klipper de till liksom Bradley Cooper som ställer en fråga till Sean Penn och han är bara en sån student och sen klipper de till den här filmen där båda
American
är med.
Gangster.
American Hustle. Där Bradley Cooper kommer in och bara så här, har vunnit liksom någonting. Och så sitter Louis C.K. där och surar i soffan.
Bakom en dörr. Just
det. Hey Mr. Penn, my name is Bradley Cooper. I'm a second year actor. My question is regarding Hurley Burley. What was it like to revisit a character, Eddie, after a 10-year hiatus? Did you have new discoveries? Did you find that... it was a different approach because you had already done this character before?
Yeah, it was the first time that I'd done a film of something that I had done a play of. And so
vad spännande att Sean Penn inte kan prata riktigt.
Han var dålig på att prata lite. Okay.
Han kommer också till The Actors Studio. Hans mamma kommer alltid varje fredag. Ja, men det är lite...
Mamma.
Hans mamma är...
Sean Penns mamma?
Sean Penns mamma.
De har ett nära förhållande, va?
Ja, det tror jag.
Det känns så.
Mm, ja, jag har sett dem stå tillsammans. Så från min insikt så är det väldigt nära.
Mm.
Wow. Han är väl native, va? Han är från Los Angeles, eller hur?
Ja, det tror jag.
Ja. Santa Monica High. Vad heter det? Ja, okej. Okay. Ska vi gå på filmen då?
Ja, nu kör vi en snygg segway här. Här hade vi en ung Bradley Cooper, aspirerande skådespelare.
Mm.
Uppenbart med mycket talang, visar det sig.
Mm.
Här, om vi går in i filmen så möter vi en ung Chris O'Donnell. Ja. Uppenbar okänsla. och saknar helt talang.
Ja, alltså ganska träg. Alltså inte så himla, så fint face och allt sånt där.
Alltså det
fint
det
face.
Det jobbigaste skådespeleriet jag har sett... och jag hade glömt bort att det var så jävla... Jag tror att det är jag som har blivit äldre och så ser han bara yngre och yngre ut. Och han ser bara dummare och dummare ut.
Mm.
Och det enda jag kan komma på, förutom att jag har sett Chris O'Donnell göra andra roller, det är att han försöker spela en 17-åring. Men han är 22. Han behöver inte gräva så djupt. Han kan bara vara sig själv.
Ja, men det är ju det han gör. Alltså, för jag tänkte när jag såg den här... jag kom på att jag inte har sett den förut. För det första.
Den här,
så det här är ju en upplevelse för mig. Jag har gått igenom den.
Du har ju upplevt den.
Men i alla fall. Han är ju inte söt. Det finns ju ingen Dead Poets Society söt grej med han.
Nej.
Och han är ju bara dum. Han gör ju den enklaste rollen också.
Han
ska ju bara vara en vägg.
Han har ingen karisma. Och det behöver man när man ska vara någon som inte tar något beslut genom en hel film.
Ja, det är sant.
Nej. Han gör ingenting.
Man behöver inte någonting. För att han ska bara göra... att gubben inte verkar galen. För ja, han behöver någon att prata med biroll, som håller käften.
Det är en biroll, han är inte protagonisten. Han är en biroll som får alldeles för mycket fokus.
Ja.
Det går för mycket tid på Chris O'Donnell.
Mm. Jag håller med, fast ändå inte. För jag tycker att han är ointressant på det sättet som den 17-åringen hade varit på riktigt.
Fast det är ointressant för mig när man ser en film. Jag vill inte se en riktig 17-åring på film.
Men för mig funkar det. Han funkar som en sån människa som är lite Keanu Reeves. Han är helt tom och man kan projicera på honom. För att, jag kan leva min i det. Jag håller med, han är helt nollställd.
Ja.
Men som en sån ung pluggis som inte riktigt har något liv utanför skolan och aldrig kysst en tjej, känns det som. Jag köper att han skulle vara precis så.
Ja, det är faktiskt sant. För han måste ju ha... han kan ju inte ha självförtroende nog att säga så här: du gubben, nu har jag fått nog av den här jävla skiten, va? Nu tänker inte jag ta det här längre. Jag säger upp mig, hej då! Och bara går, ja, men alltså, på
det hade varit så fruktansvärt roligt med att ha en sån här ballskön 17-åring som kunde gatusnacket och de senaste banden. Så jag tror inte det alls
hade funkat. Då hade ju inte gått ihop med att han hängde kvar.
Ja, nej, men det är inte det. Det är
inte karaktären vi pratar om.
Jag vill ha en bra skådespelare som kan spela 17 på det sättet.
Ja.
Men det här är bara så platt. Så, att så fort jag ser honom på skärmen så blir jag så här... Jag orkar inte titta på det här.
Jag håller med.
Vad sa du?
Jag håller med.
Ja.
Sparplatt.
Ja.
Har det lite att göra med också att Al Pacino är så otroligt färgstark så att han får...
Ja, man kan fundera på det.
Jag skulle lika gärna lägga problem hos Al Pacino att han spelar över i så fall. Men, nej, jag har inget problem med killen. Han är tråkig, men han som en bollplank för Al Pacino funkar han för mig.
Alltså jag har så många som gjorde audition för att spela den här rollen.
Vet du vad? Han hade
som är så mycket bättre.
Han hade behövt vara snyggare.
Ja, men, nej,
det är typ han ska bara synas.
Ja, men han måste ha utstrålning. Ja, men lyssna på det här. Det är
snyggare.
Leonardo DiCaprio gjorde audition. Ben Affleck, Matt Damon, Brendan Fraser, Cole Hauser till och med. Alltså Anthony Rapp. Alla de här skulle ha mer karisma. Alltså, ja, intressant att titta på. Och de skulle kunna spela en 17-åring på samma sätt.
Ja, men det hade inte funkat för de hade varit alldeles för cool. Alltså, om de har den stjärnglansen. Hela grejen är att Al Pacino är den snygga.
Ja, ingen har de här stjärnglansar, för ingen har de här slagit.
Har du alla sett Ben Affleck?
Han hade kanske funkat, men Leonardo DiCaprio är verkligen så här snygg.
Men han har inte det självförtroendet här, det är 92. Han har inte ens gjort Gilbert Grape.
Jag säger inte att den här killen är oersättlig. Jag säger bara att jag leder aldrig av det.
Leonardo DiCaprio och Al Pacino, det hade ju blivit en magisk film.
Ja,
fucking kult film
det hade varit. Ja, men för det störde jag mig på. Jag tänkte så här hela tiden, bara, varför fick inte Philip Seymour Hoffman spela honom?
Han är för bra.
Alltså, kolla
jag
här.
Tror det också. Det är sant.
Jag har ett klipp här, vi kan väl lyssna på det. 26-20 in i, när jag har döpt det till Hoffman versus O'Donnell. När de två pratar utanför, när man kommit från rektorsexpeditionen. Han är så jävla bra, Hoffman. Alltså. Mm.
You mean nothing. He said the same thing he said to both of us. He just said it over to me. You know what he's doing. He's good cop, bad cop on us. He knows I'm old guard, you're fringe. He's gonna bear down on me and soft soap you. Did he try soft soap you? Did he?
No.
Chaz, I detect a slight panic pulse from you. Are you panicking?
Yeah, a little.
What? You're on scholarship, right?
Yeah.
You're on scholarship from Oregon. At Baird. You're a long way from home, Chaz.
Well, what's that got to do with anything?
I don't know how it works out there. But how it works here, we stick together. It's us against them no matter what. We don't cover our ass. We don't tell our parents. Stonewall everybody. And above all, never, never leave any of us twisting in the wind.
Jag kollat 2 sekunder på Chris O'Donnell under den där scenen. Ja. Och resten äger Philip Seymour Hoffman.
Absolut.
Det är liksom, och man ska förvänta sig av en sån stor karaktär, en sån stor roll, att man ska vilja titta på dem. Sen att de ska spela en hjälplös 17-åring, det är en annan sak.
Nej, men jag håller ändå inte riktigt med. För att han är bara ett öga. Det är bara för att man ska få följa med och titta på Al Pacino egentligen. Han är bara ställföreträdare.
Han är spagettin i pastarätten. Det är bara någonting att hänga upp Al Pacinos sås på.
Han är som berättare liksom. Nu ska jag berätta vad jag var med om. Och så får man se killen med hans ögon. Han är inte där, det handlar inte om honom.
Det är som att kritisera ramen på en tavla på museum.
Det är som att bara, nej tack, jag hatar de här risslan. Jag kan inte röka mer.
De är äckliga.
Nej, men jag tycker det är inte honom man ska titta på. Nej, men jag håller med, han är platt liksom. Men jag störde mig inte alls på det. Jag tycker att han funkar som en sån neutral ställföreträdare bara.
Ja. Det blir ju problem när han ska ju vara känslosam och så. Ni vet, scenen är på hotellrummet med pistolen och sånt där.
Den är dålig, men där är Al Pacino också dålig. Eller det är en dålig, jag tror den är dåligt manus också. Den innehåller ingenting. Man förväntar sig att nu ska det stora komma och så är det bara ludder.
Ja, det är intressant, för det finns lite cocktail-vibbar över den här filmen ibland. Alltså, Cocktail är ju en av typ den alltså, sämst bästa filmen som har gjorts. Den är jätteojämn. Det är som 3-4 genres i en. Och ibland känns det som att den här filmens längd gör att den måste typ återuppfinna sig själv och så bjuder den på lite andra sorters... Och det är lite sånt manus som i Cocktail tycker jag, att helt plötsligt så blir det den här jättemelodramatiska självmordsförsöket som jag inte störde mig så mycket på förra gången jag såg den.
Det är konstigt tempo, för den är för lång.
Den är för lång, det håller jag med.
Alltså, självmordsscenen är egentligen väldigt logisk placerad. Ja, så man ska göra en skiss, så finns det massa scener som är helt logiska. Självmordsscenen, eller kommer in på slutet hålla tal. Men det är som att de inte riktigt har tänkt ut vad den där scenen ska innehålla för någonting. Och vad det är som ska övertyga någon, eller varför de byter spår i livet, utan det blir liksom lite sådär allmänt. Du kör ju Ferrari.
Ja, exakt. Ja, nu går vi vidare. Men de stoppar in scener emellan som gör att det blir lite så offbeat på något sätt. Det här borde varit en kill your darling, typ såhär. Vi har fixat en Ferrari. Ja, skit i den. Skippa den. För den tillför liksom ingenting för mig.
Nej. Han
är deppig. Han får köra. Han blir glad. Han blir deppig. Och han är tillbaka. Alltså det händer ju ingenting. Om du har en för lång film.
Han är tillbaka på ruta ett.
Om du har en för lång film, då klipper du för här i scenen.
Det den ändå visar är ju att den här fruktansvärda lilla pojken då, som är så ful, helt enkelt inte, han skiter inte i honom. Han säger så här: let's go out and do something, du vet.
Ja,
så
det är sant.
Så att, och den här bonding-grejen väntade jag på så himla länge. Mm. Och bonding-grejen blir typ att han bara, nej men ska du skjuta dig själv nu? Nej gör inte det. Och sen så brottas de. Och det blir deras bonding. Alltså man får ju inte, för att han är en så dålig skådis, så får man ju inte den här, ny pappa.
Och jag hade velat räkna hur många gånger han säger, give me the gun, colonel.
Ja, verkligen.
Men jag tror faktiskt att det är ett dåligt manus. Det är något med att man tror att det ska vara bra. Är det här baserat på en teaterpjäs? För det känns väldigt mycket teater. Det är så här långa scener med mycket dialogfokus och stannar i samma scen jättelänge och sådär. Oavsett om det är det, så är det liksom teaterfeeling. Men det känns, jag läste någon gång någon sån här gammal bok som gör teater, att folk som är så här fessörer, som det heter på den tiden, är sådana som är bra på att skriva början på en pjäs. För då kan de imitera lite hur det ska vara. Lite rolig dialog, lite färgstark. Men sen när det kommer till de där stora vändpunkterna och sluten, när man ska säga något och det ska liksom säga något originellt om vad det var, människa och livet, då faller det inte på plats. Liksom.
Fanns det här?
Nej, det var en bedömning att folk som är dåliga på att skriva pjäser skriver bra börjor, och folk som är bra på att skriva pjäser skriver bra slut. Liksom.
Och sen kommer man på ADHD.
Den här i alla fall känns som att det är man luras och tror att det är ett bra drama ganska länge. Och sen när det kommer till den här scenen med pistolen och nu ska det handla om vad livet egentligen handlar om, varför ska man egentligen leva, då finns det inte så mycket där.
Fan,
du tycker ju om kvinnor, liksom, det finns liksom ingenting där. Och sen slutscenen också, när han ska liksom rättfärdiga den här killen, det jävla sämsta talet jag sett i någon film. Det innehåller ingenting, och det är helt, jag tycker den scenen är skitdålig faktiskt. Jag tycker den förstör så oerhört mycket.
Men minns du när du såg den här första gången?
Ja, jag har sett den såhär DVD-set liksom, bara, när kan det vara, som en 00-talet en gång, tror jag. Lisa.
För jag minns att det var när jag såg den första gången, jag tror att det var den här kom 92. Jag minns att det var på tv och sånt där runt 94, för då var jag i USA. Jag tror att jag har någon minne av att det, så här, jag såg tv-inslag om den här, så jag vet inte varför, men om det var liksom, fick han en Oscar för den här?
Ja.
Al Pacino. Jag tycker att det på något sätt är rimligt. Dels är det hela handikappgrejen och sen är det hela den här känslosamma, du vet, så här, handikapp, självmord. Alltså det är många Oscarsvänliga, ja, liksom parametrar.
Det var ju en Pacino-renässans. Vi ser ju en klyscha av Pacino. Ja. Men han, som vi sa, det är här han börjar få den här identiteten. Han spelar ju inte på det här sättet innan.
Nej.
På samma sätt. Nej. Kanske någon film innan, men det här är ju liksom... Och det, man får ju oftast en Oscar för alla filmer. Ja. Alltså så här, om du får en när du är lite äldre så får du ju oftast när du har varit nominerad yngre också. Att det är ju lite så här ett erkännande. Det är ju inte så att det blir lite som en så här, nu är det din tur.
Ja.
Samma med DiCaprio. Hans bästa roll är inte Revenant, men du åt rått kött, här får du
en Oscar. Och det är ju en rollprestation. Alltså det är ju, ja. Pacino har ju väldigt mycket och han gör ju mycket bra i det liksom.
Ja, men vissa grejer tycker jag är asbra. Jag håller inte med om slutet. Jag tycker det är superklyschigt, men jag älskar det slutet. Men
jag kommer återkomma till det.
Jag hatar när de håller på att applådera och den jävla symfoniorkestern kommer in och bara... alltså, det blir så jävla... Men som sagt, vi återkommer till det. Ska vi dra plotten fort?
Det kanske är dags.
Ja, gammal militär, pensionerad militärofficer, blind... behöver en personlig assistent. Ung pojke på internatskola på stipendium.
I trubbel.
Precis. Det är två personer i trubbel som möter varandra. Så vi har verkligen två. Och det ena är ju dilemmat på internatet. Ska han tjalla på sina kompisar eller ska han sabba hela sin framtid och han har ingenting att falla tillbaka på? Och så måste han vela över helgen. Det känns också som ett väldigt krystat dramaturgiskt. Du får en helg på det, jag tänker. Och sen ska vi återkomma till upplösningen. Och då ska vi göra det inför publik på ett helt obegripligt sätt.
Ja, det är också helt jävla och bara en anledning till att det ska bara applåder i slutet. Men, jag kunde haft det här på rektorns kontor.
Men det är väl det är absolut att det är en så här, det är någon slags förhöjning av dramatiken för att det är en film, men det är också, jag tycker att det är så här, jag gillar att det rimmar med den här prep school grejen att de är så präktiga, att det är så här, nu har vi samling och sen så ska ni skämmas inför varandra.
Jag tycker det känns logiskt.
Ja, jag störs inte av det. Nej. Det är okej att det är Thomas Newman score till stående ovation kanske, men jag har inget problem med att de har den samlingen.
Ja,
liksom.
Jag har problem så mycket, men det är något med de här, alltså, de gjorde det ännu mer för att de här det är en sån här reaction grej att det ska ha stor folkmassa eller att ska känna massa saker så att publiken ska ryckas med av det. Mm. Det är liksom som inspelade skratt i komedier. Alltså när man ser såna här grejer nu så känner man, vad höll ni på med? Liksom. Det är så genomskinligt liksom. Det går inte att se, ska jag sitta och så när de andra gör det på filmen. Jag tycker det är sådär,
man får,
klia lite.
Man får ju tänka på att det är en, alltså främst en amerikansk biopublik som ska se den här och då, amerikansk biopublik kan vara jävligt engagerad.
Ja, men det köper jag, men jag tycker att det var mer, alltså de gör ju fortfarande några grejer, men under en period så var det som att det var liksom textbook, så här gör man film, nu lyckas en månlandning, ja då måste vi se ett stort kontrollrum som bara ställer sig upp och tjoar så att man ska känna, ja de klarar sig, de överlevde, sådär. Independence och sådana filmer har ju sett svin mycket sånt hela tiden.
Ja, det är så jävla bra.
Nej, det funkar, alltså, men inspelade skratt funkar väl också. Jag satt inte när jag såg Seinfeld och tyckte att, vad jobbigt att de jublar när Kramer kommer in, utan det är ju, man kommer ju in i det liksom. Men det är väldigt,
de hade studiopublik.
Jo, men det är på riktigt här också. Alltså de klappar ju på riktigt. Det är ju pojkarna är inte.
Nej, liksom. Om man tittar på bakom kulisserna så får man veta att de fake applåderar. Händerna möts aldrig. Det
låter inte så. Man måste liksom.
Vem var det som inte hade sett det? Fanny, du hade inte sett det.
Nej.
Du satt, innan vi började spela in så satt du och tittade på delar och alltså gapskrattade.
Jag har aldrig sett något. Det ser ut som så här MDMA, vad heter det? Sådana beskrivningar av lycka.
Och jag förstod inte riktigt. Jag hade så himla fint, hade jag det.
Ja, ja.
Och så kom du in och skulle inte riktigt vara med i sändningen än på AMK. Och då så gjorde jag den här, ja men titta, du förstår varför jag skrattar nu. Och du verkade helt oförstående.
Vad var det för scen då?
Nej, men det var alla bara, scener innan självmordet.
Men det var som att träffa en sån knarkare som man vet, man är bara på väg hem med fredag, eller så är det någon som är så här hög på E och är kramas jag så här, hela världen.
På folk,
jag tycker att det är väldigt fint att så här, man kan se den här filmen som en komedi. Alltså som en Leslie Nielsen.
Ja, men alltså, han är ju så rolig.
Bröderna Farrelly.
Det är helt otroligt. Men det är, och jag får den här För att, visst finns det väl en genre som är den här tycka synd om gubben?
Ja. Absolut.
Rädda gubben, kanske det ska kallas.
Rädda det borde den heta.
Rädda äckliga gubben.
Rädda den rasistiska, sexistiska och fullkomligt världsfrånvända gubben.
Ja. Har du sett Scent of a Woman? Vilken? Rädda gubben.
Ta exempel på rädda gubben-filmer.
Rädda gubben-filmer är ju... Clint Eastwood har gjort någon rädda gubben när han är en så sur gubbe.
Livet från den ljusa sidan.
Livet från den ljusa sidan. Rädda gubben.
Även Royal Tenenbaums på vissa sätt. Även om det är gubben som räddar de andra så är det lite rädda gubben över det.
Det är nästan parodi på rädda gubben på något sätt.
Ja, det kanske det är. Det är den där knasbollen som...
Lost in Translation, var det rädda gubben?
Ja, tycker jag.
Är det rädda gubben? Ja, det är verkligen rädda gubben. Ja, ja.
Men då är det så här rädda gubben från sig själv lite grann, eller?
Ja, men
jag tycker det är body cop-grejen. Det måste vara en liten kille som rädda gubben.
Mm. En liten kille? Aha,
det kan inte vara en liten tjej som rädda gubben.
Ja, men det är väl snålt.
Ja, det kanske det är.
Nej, men det tycker jag det kan vara.
Så, en så, för att använda Fannys ord, rumplös tjej som...
Nej, men. Rumplös, sa jag inte. Jag sa bara att hon är ingen Nicki Minaj.
Det är bara rygg.
Ja, det är ett ryggslut.
Rygg ner till knäna var ord som...
Jag blev ju provocerad.
Vem är rumplös?
Ja, hon som var där.
Scarlett Johansson.
Hon är väl inte rump? Hon
nej,
är
nej, det tycker jag var hård.
Det var vad jag sa, men det var det plötsligt. Okay. Det är 2020, nej. Boomer.
Ja.
Scarlett Johansson har ingen rumpa längre.
Det var min poäng. Ja. Att vi har blivit lite mer rumpfokuserade. Så nu när man såg hennes röv så var man så här...
Jaha, nu blir hon okay, rumplös. Rygg. Men hon bara, jag förstår.
Ja, men då var man mer så här, okej, okay, det där är en röv.
Ja.
Mm. Medan nu så skulle man ju behövt en riktig röv för att bara förstå
att det var det man ville säga. Vad får du att tro att det var det de ville säga i den filmen? Vilken jätterumpa.
Jätterumpan räddar gubben.
Jag måste få berätta färdigt, för det var andra halvan av handlingen är ju att vi har också den här mannen, blinde farbron, som ju ska vara ett rövhål, även om han är lite för charmig. Men som har bestämt sig för att bara njuta av livets goda under en helg med sina sparade pengar och sen ta livet av sig.
Mm.
Och de möter varann och båda har ju en helg där de lär sig något av varann.
Mm, ja. Men det är väl det som är lite problemet, kan jag tycka, att det är hela filmen, det är 2,5 timmar, så man känner att de ska fasen ha lärt sig ännu mer. Det är så kan jag känna när filmen slutar, att jag känner att så mycket har han ju inte lärt sig.
Nej,
det är liksom inte tillräckligt för mig. Jag skulle vilja, han har det här talet i skolan, men jag känner att det inte...
Ja, vi måste återkomma till det.
Ja, men han kommer ju hem sen och har i alla fall på något sätt börjat uppskatta livet och sina barnbarn och grejer och så, ditten och datten.
Och kanske blir kör.
Kanske det.
Ja, just han träffar en kvinna där. Ja. Alltså,
han förändrar sig, men det är ju som du säger, det är ju inte klart varför han har lärt sig. Han har kört bil och...
Exakt, han har åkt Ferrari, så nu är det okej. Okay, liksom.
Den här killen har gråtit lite och nu vill han plötsligt, tycker han om barn.
Ja.
Ja, men det är väl det de försöker säga. Men det större, jag tycker ännu... Det är därför jag inte gillar ännu mer Charlies karaktär. För att han gör ju inte någon förändring. Nej. Genom hela filmen så är han så här... Och så lämnar han dem. Det är så han typ så här... Goodbye, Charlie! Så bara... Och sen åker han iväg typ.
Och till och med i slutscenen, han ska vara så här hjälten som inte sviks ideal. Då sitter han och mumlar lite halvt. Jag såg något. Jag vet inte. Något såg jag väl. Det är inte sådär som att jag tänker inte säga det, för jag står för nya principer, utan det är bara jag vet inte. Slingra sig som en orm. Det här är ledare vi behöver som slingra sig när de får fråga.
Det här är ledare.
But,
Mr. President, what are we gonna do?
Lyssna på vad de andra säger först.
At least he's not a snitch.
Jag hänger inte ut sådana kriminella vänner. Den här presidenten behöver vi.
The president can't make a decision, but he's not a snitch.
Men den binder ju samman så många bra saker som uppskattas, tänker man. Rädda gubben-genren och internatskolegenren, som väl också hade någon typ av lite sådär, som var lite kittlande där.
Döda Peters sällskap.
Jag tänkte på det också. Såhär, det kändes som att det var en trend under den perioden med internatskolepojkar som hade liksom stod upp mot auktoriteter. Och så tänkte jag på Döda Peters sällskap, så kollade jag runt och så bara, var det bara den?
Eller, men det var ju Visited, gjorde de väl då? ungefär. Eller var det typ 95?
Hur är det med Basketball Diaries? De går inte på internat, va?
Nej, det är någon sån här high school.
Det är bara high school. Nej, men, de är sport, de är basket.
Ja. Men och sen så den här Donna Tartt-boken, kommer inte den då också, den hemliga historien? Eller var det också tidigare?
Kanske. Det bara kändes som att det var en sån trend.
Men jag tror de gjorde den inte, nya Brideshed.
Jag kan inte liksom bekräfta det genom min så här, internet research. Men jag är beredd att erkänna att jag har fel.
Jag tycker det låter rimligt påstående om man inte faktakollar och sådär. Alltså, jag är med på dig. Ja, men det så var det nog.
Alltså, jag sökte till och med upp så här, boarding school movies så här, 80s and 90s. Jag bara, jag hittade inte så mycket. Men det kanske var så att Döda poeters sällskap fick sånt jävla genomslag. Så man trodde att bara den filmen var en trend. Liksom.
Ja,
ingen aning.
Ja, men mycket möjligt.
Den är också lite så här konstigt high school-film på något sätt. Att man har sån här rektor som ska få sin bil förstörd. Och är, alltså det är lite serietidning plötsligt att han är så dum och hämndlysten och ska religera dem för ett prank. Alltså det blir lite så här, vad är det här för en värld som vi befinner oss i?
Ja, men verkligen.
Och sen är det lite seriöst och livets stora frågor. Och sen är vi tillbaka i den konstiga high school-filmen där rektorn är orimlig.
Ja, jag tycker det är lite... drar ner byxorna på honom och sätter en lapp på ryggen. Ja, så kick me.
Jag kan hålla med om att det är lite konstigt att ingen elev har blivit informerad om att så här, om ni liksom dumpar färg på en bil och rektorn, då kommer ni förmodligen åka ut. Ja. Alltså det är kaxigt prank att göra.
Ja, men det känner jag att det är så här ett sätt att beskriva att de känner sig oövervinneliga och immuna för att deras pappor är så mäktiga.
Ja, just det. Ja, men det är sant. Ja. Ja, det är sant.
Så det är jag beredd att köpa, att de är douchiga på alla sätt. Alltså, det är en jävligt bra douchig roll han gör, den här killen.
Jävla killen. Den andra fula killen. Ja. Men alltså, han är ju... Det är ju som att titta på en sorg.
Ja. Du går rakt in på utseendet.
Vi kommer komma in på sexismen i den här filmen.
Jag är ingen skådespelare. Jag kan inte bedöma skådespelare.
Nej, men jag
ser rövar och fix.
Men den andra elaka killen, han är ju, om man pratar på intressanta att titta på, han är ju mycket mer intressant att se.
Oh ja.
Alltså mycket intressantare att titta
sork
på.
Människa. Sork
ja,
människa.
Det kanske är det. Sork människa. Sork människa. Men det är ju liksom någonting man får jobba med.
Philip Seymour är intressant.
Ja, men där är ju en helt annan nivå. Philip Seymour Hoffman är liksom.
Men den här killen som säger att de ska till stad och åka skidor och sånt där. Han gör den ju toppen.
Ja, han försvann lite efter det. Han är med i Mobsters, om du sätter med Christian Slater. Och det är sån här halvbra. Han spelar en sån här ökänd gammal...
Sork.
Mafiakille, eller liksom hitman som heter Mad Dog. Men den är innan den här, och sen gjorde han den här. Och sen så har han liksom inte haft... lite förvånad att han försvann. Mm. Att jag inte sett honom så mycket mer.
Men den här är
älsk. Sugarbush. Lift tickets and condo vouchers.
I thought we were going to Stowe.
Sugarbush's Stowe. Jimmy.
Yeah, this year we're doing it right. Thanksgiving in Vermont, Christmas in Switzerland.
The Christmas in Gstaad is going to cost us.
Gstaad. The G is silent. Gstaad. George?
Gstaad.
Trent? Gstaad. Gstaad. So what about Gstaad? Okay, fine. Okay, the G may be silent, but it's going to take at least $3,000 to get there.
Han är som douchebaggarnas Parker Lewis.
Han är till och med douche mot sina vänner som han ska stöd.
Ja, men det är den där internatskolegrejen att man liksom ska det bara armbåga sig, skita neråt och slicka uppåt hela tiden.
Det låter som jobbigt.
Philip Seymour Hoffman också, som gör en sån jävla bra internatskole rich boy liksom.
Så fantastiskt.
Som han sen gör ännu bättre i Talented Mr. Ripley.
Han gjorde audition 5 gånger för den här rollen. Philip Seymour Hoffman.
Mm-hmm.
Så att någon jävla castingagent satt 5 gånger och kollade på honom och bara, jag vet inte. Och Chris O'Donnell gick in och bara, hej. Ja, det tar vi.
Kolla på hakan. Andra. Amerikaner älskar hakor.
Ja, det kanske är det.
Ja, tror det.
Ja, men det är ju också intressant att tänka på vad målet var. För att om man castar Chris O'Donnell så är det ju uppenbarligen för att Al Pacino ska synas.
Ja.
Det är ju liksom,
ja, jag tror det också.
Tar man in Leonardo DiCaprio så syns, då försvinner ju, alltså... Man tittar inte på Al Pacino lika mycket.
Nej. Så på så sätt, det kanske var bra casting. På det sättet.
Alltså,
Al Pacino fick ändå en Oscar.
Så Al Pacino är skyldig Chris en Oscar.
Det är så skulle jag se det.
Har ni någon annan scen som sticker ut?
Ja, jag har faktiskt en svit. Jag vill spela två grejer.
En svit?
Nej, men jag har... för det finns ju lite uttalande om kvinnor här. 36-30 när de sitter på flygplanet. Som är när flygvärdinnan... Ja. Han undrar vad flygvärdinnan är. Hula! Where's Daphne? Let's get her down here. She's in the back. A tail's in the tail. Oh, but I still smell her. Women. What could you say? Who made them? God must have been a fucking genius. Hair. They say the hair is everything, you know. Have you ever buried your nose in a mountain of curls? Just wanted to go to sleep forever. Or lips. And when they touched yours were like that first swallow of wine after you just crossed the desert. Tits. Hoo-ah. Big ones, little ones. Nipples staring right out at you, like secret searchlights. Legs. I don't care if they're Greek columns or secondhand Steinways. What's between them? Passport to heaven. I need a drink.
Alltså. Jag är 17. Säg
Krusidan. Also, I think I'm gay, but I'm not sure entirely. But this one time in the locker room.
Men, så jävla olämpligt att den här gubben bara tar med sig en 17... Omynd, ett barn. Han tar med sig ett barn, sitter och dricker sprit på ett plan. Tar honom out of state, vilket jag tror i USA är en grej.
Ja, just det.
Och,
kidnappar honom.
Ja, också sådär, jag kommer ta livet av mig, du kan titta på... Det är ju också olämpligt.
Ja, men det är så roligt att han liksom värmer, att liksom det bara fortsätter och allting är så här. Börja med, ooh, I can still smell her. Mm. Sen bara går den igång. Men det jag tänkte visa, jag länkade på i vår tråd, så finns det en föregångare till den här filmen som heter Profumo di Donna från 74, där det handlar om en blind man i Rom som tar med sig en pojke. Så att om man tyckte att det där var illa. Jag ska visa lite ur trailern, tänkte jag.
Ja.
Och, är det som med Jönssonligan, att den svenska så dricker han ju ganska mycket, men är den danska så är han bara full hela tiden. Så den italienska så är det bara så här.
Det är helt klart. Vi kan titta lite.
Hai sentito?
Che cosa, signore? Ecco zio, signor Fausto, io la ringrazio, ma non ti ascolti.
Eh no, se lui ti è zio, io ti posso essere padre. Dammi un bacio, dai. Sì, ma non così, un po' meglio.
Wow.
Sento un profumo di donna.
Ja, men, oh, där är liksom, det snackar vi mjukt på. Om man inte hör det där, men man lyssnar, men det första scenen är att han luktar i en tågkupé och bara, det kommer kvinnor, tror jag säger. Och sen går det förbi till en kvinna. Andra är på ett utekafé där han pussar någon på kinden först när de ska gå, och sen så grovhånglar han upp henne. Och sen är det någon slags duschscen där han tar på någons ansikt och säger, åh, Profumo di Donna, och sen så börjar de hålla.
La faccia, la faccia, la faccia.
Så att det där är liksom en helt annan division av...
Den här kändes ju verkligen mjuk på det, inklusive det här titeltexten.
Ja, ja, verkligen.
Hemgjord videoredigering.
Det är bara lite italiensk film.
Ja. 1974.
Precis.
Inte så jävla woke.
Nej, inte så woke. Inte.
Ska vi prata om det? Hur har det här åldrats? Det är ganska mycket som sägs som inte åldras jätteväl.
Jag känner sådär, nu, jag kommer ju vara minst bok då, men det är ju en massa saker som inte hade gjorts idag. Till exempel att han går till prostituerad och att de inte pratar så mycket om det sen.
Ja.
Och även lite i jargongen. En del kommer han undan med, men lite sådana här dans med unga tjejer när de kanske inte gjort. Hon har nog varit kaxigare liksom. Och sådär. Mm. Men jag tycker att det är lite uppfriskande att bli påmind om ja, hur män är när man inte kör igen med ett filter av att man låtsas. Nej, men det är inte bara att det är gamla, utan det är fortfarande sådär män gillar fortfarande bilar och kostymer och kvinnor, och det är ganska ärligt, och det finns någon poäng med att få se det. Mm. Sen om man ska ha någon som någon slags så här ska män vara, då blir det ju lite weird liksom. Men det påstår de ju egentligen inte. Det är bara för att det är Al Pacino, men han är ju ett missanpassat svin som beter sig illa mot folk. Så att
jag har inget problem med flygplansscenen av den anledningen. Han ska ju vara, alltså du ska ju inte sitta och nicka och hålla med i den scenen. Nej, det är inte meningen. Man ska ju tycka att det här är olämpligt.
Och jag tycker det är härligt. Jag sitter och lyssnar och jag bara, härligt. Jag bara skrattar. Jag blir lycklig.
Jag tycker inte att det är som det kommer med förljugna påståenden om hur män och kvinnor borde vara så här är riktig kärlek, utan det är mer liksom så här finns det män som är, och de är lite härliga på sitt sätt och just också är lite jobbiga liksom.
Ja, han är antihjälten. Ja. Alltså, han är ju, men det är meningen att han ska, 3/4 av filmen är han ju sånt jävla arsle.
Ja, visst.
Den här middags Thanksgiving när han kraschar släktens Thanksgiving middag och är mer arsle än någonsin.
Ja, men på något sätt, det är ett bra exempel, för man hejar ju på någon där, men ingen tycker ju att man ska bete sig så, komma hem oanmäld och ta strypgrepp på folk. Nej. Och hålla på att sexualisera folks fruar. Alltså, han beter sig fruktansvärt, men man tycker att han lever ändå på något sätt. Mm. Det är lite liv i honom, och det är lite gött sådär. Och jag kan gilla att filmen ändå, alltså den vill vara lite komplicerad, den vill berätta om sådär, människor kan vara, det finns dilemman liksom, ska man tjalla på sina idioter till kompisar eller inte? Ja, alltså den är inte sådär enkel, onda mot goda.
Fast det du beskriver nu, det är ju rädda gubben i ett nötskal.
Ja, jag vet, men
det är ju det som den, okej, okay, ja.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kompisarna, och det blir lite ytterligare en klassgrej där, att så här, men samtidigt så är den ju amerikansk, så det tas från att vara en klassgrej till att bli en så här, men han står upp för sig själv för att han är en smart individ.
Ja, jag håller med, jag tycker inte att den lyckas rakt igenom, men den har ambitionen att vara ett drama i den fina gamla traditionen, att det finns genuina dilemman, att människor har gråzoner, gott och ont i sig, och att man kan liksom gå ner och grotta i det utan att bara bestämma vad som är fint. Och, det är en hedvärd ambition. Jag tycker inte själv att den kommer hela vägen med det.
Fast också lite så här, ja, gud, är inte de här internatskolekillarna lite bögiga? Vi behöver en militär här som styr upp skit.
Men är det inte lite så?
Ja, jag tycker det. Alltså,
jag säger inte att det inte är så. Jag säger bara att men det är lite så i filmen.
Ja, men det så kanske det, men det kan det
ingen
kan
väl
det känns amerikanskt.
Jo, det är det väl på något sätt, men det är väl lite roligt också.
Det är det ju.
Det finns ju definitivt klassperspektivet är ju tydligt, inte bara från Charlies perspektiv som är som fattig från något långt bort, bland alla de här rikemans New England pojkarna. Det är även Al Pacino som föraktar dem. Mm. Föraktar hela deras system.
Ja.
Han är ju för sig med i ett annat system.
Ja.
av att uppfostra unga pojkar.
Ja,
men du vet, så här, när han dricksar bellboy på hotellet, bara Puerto Ricans, always made the best infantry.
Bästa arbetsinkraftsinvandringen vi gjort.
Ja, nej, men alltså, en sak som de hade ändrat idag är ju liksom mångfaldsgrejen, att det är bara vitt rakt igenom, vilket säkert är realistiskt i de miljöerna de visar.
Men vill inte heller se hur han reagerar när det inte är helt vitt rakt igenom.
Det är ju sant att de slipper ifrån en del grejer, men de hade gjort
N-ord-scener som han säkert hade slängt sig med.
De hade kunnat gå längre där, men där känns det som att de är ganska försiktiga. Alltså, Puerto Rican är ju en signal att det här är en gubbe med gamla värderingar, men vi går inte den vägen. Liksom.
Nej. Men då hade man tappat all sympati för Al Pacino.
Det finns inte någon Clint Eastwood-film där han ändå är lite så rasistisk gubbe med mexikanska grannar. Det är det temat på Rädda gubben. Jag tycker det är lite jobbigt med invandrare, men någonstans har jag ett hjärta av guld.
Och det är den där svenska Rädda gubben också. Den där så, när Rolf Lassgård
Ove.
Just det.
Erik hade en till scen, va? Som du ville ta upp. Var det när han ligger i sängen?
Ja, precis. Det är lite för att illustrera hur dålig Chris O'Donnell är egentligen.
Just leave me asleep here.
Look, listen. Can we start over, please? What do you feel like doing today, huh? I mean, look at this. The sun is shining. It's a beautiful day. Girl, I know you don't want to be a party poop, so let's, you know, let's go out and do something, huh? Let's go for a ride.
Ja, det är bara det är så fruktansvärt platt
alltså. Okay. Alltså jag tappar livsluften.
Ja, men jag skulle ha skjutit mig själv där och om han stod där.
Gud, är det här så bra som det blir eller?
Jag får erkänna att det är väldigt dåligt, men som sagt, jag led inte av den jag såg den.
Men en sak som är väldigt roligt, det är tydligt, det ryktet går i alla fall, att för att få Chris O'Donnell att gråta under självmordsgrejen, så har tydligen Al Pacino tagit honom åt sidan och skrikit åt honom så här drill sergeant style.
Oh, wow!
Alltså för att motivera dem. Jag tror inte han var arg, men jag tror att de bara såhär, det här kommer aldrig gå. Det är lite som typ, det finns någon scen i Vänner där de ska få en unge att börja gråta. Och så typ såhär, Chandler går in och visar, för då har Joey fått någon brock, så sticker ut ett ben typ såhär. Hey kid, you wanna see something? Och så bara, we got a crying child, roll the damn cameras! Det känns lite som att det är den grejen liksom.
Ja, just det.
Al Pacino tar dem åt sidan och bara, I'm gonna motivate you. Och så står skriker honom i ansiktet så att han typ såhär, så nu kan han säga give me the gun curl med tårar i ögonen.
Fan, vi hade velat se det.
Ja, eller hur?
Fast kamerorna rullade.
Åh, vi hade velat se det.
Jag hade betalat 3000 kronor för att se det, tror jag.
Jag hade betalat mer, jag hade betalat allt jag hade. 3 och 5.
Någonstans i något jävla valvligger film där Al Pacino skäller ut Chris O'Donnell.
För att få honom redo för scenen, det här hade varit underbart.
Ja, det hade varit underbart.
Någon som har någon scen som sticker ut för er?
Men jag tänkte mycket på den här scenen på Al Pacinos skådespel också, för jag tänkte det, kritiken mot method acting som är vad Al Pacino gör, det är att det är själv involverat, att man inte tar med andra skådespelare. Så jag satt och tittade på Al Pacino och tänkte, här är liksom toppen utav narcissism. Liksom sitta och onanera i sitt eget agerande. och jag kände att det fanns flera sådana scener. Det var den här och så var det, när han sitter i början och är blind och Chris O'Donnell kommer in, så kände jag att det är, jag förstår kritiken. Det är liksom jäkligt.
Ja, för att det, just det, där, när de möts för första gången och han sitter där och alltså, då är han väl mest arsle av, av alla. Det känns som att han börjar på liksom 100, som, alltså arselstapeln ligger på 100 och sen går den ner. Och han blir mer likable för varje scen ungefär. Men där var han sånt jävla arsle. Men just det du sa, att Chris Donald hade ju inte behövt vara där egentligen.
Nej.
Han hade bara kunnat sitta och bara prata. Det spelar ingen roll.
Men det där tycker jag är intressant, för att just de två, Strasberg och Meisner, båda de, det var flera, men båda de kom ju från Stanislavski. De hämtade den kunskapen och sen så tolkar de den och så startar de varsin skola. Och Meisner handlar bara om att ta in vad du får från din medspelare. Den får oftast liksom, jämförelse med impro och sånt, att det handlar väldigt mycket om att lyssna och ta in. Medan Strasberg bara är så här, vad du upplever själv och hur du hämtar det från dig själv. Det är intressant att man har gjort två olika tolkningar av Stanislavskis liksom läror.
Ja.
helt vitt skilda liksom.
Det var, it's a guy som sa, så här ska du göra. Du kan också göra helt tvärtom.
Mm. Och de blev ju arga på varandra. Ja. Mm. Både Stella Adler, Meisner och Lee Strasberg, de blev ju rivaler.
Ja. Men det var nu, de tre, jag visste. Jag förväntade var någon fjärde, men det var Stella
Adler.
Tänk
om han hade försökt sig på någon så här, nu ska jag spela med det här vedträt som är kastat mot mig.
Exakt.
Det hade ju blivit kaos.
Då hade Al Pacino inte fått någon Oscar om han hade Meisner, kan jag säga på en gång.
Tycker ni det som har skådespelare erfarenhet att det är man känner direkt att det är någon som vill spela med den eller bara så här, spela med sig själv om man är i en scen med någon?
Om man kollar på det här Philip Seymour Hoffman-klippet, vi behöver inte se det igen, men han reagerar på trästocken och han anpassar sina repliker helt och hållet i den stunden. Det för mig tycker jag är så sjukt, alltså skådespelare som lyssnar är de bästa skådespelarna, tycker jag absolut.
Jag håller med. Ja. Jag tycker också det. Och jag vet inte om jag kan ibland läsa om någon är väldigt självinvolverad. Och jag menar, numera så är det väl skönt att The Actors Studio som har blivit någon slags samlingsplats. Numera är det både Stella Adler och Meisner och Method på samma ställe. Ja. Som Mark Rydell driver stor del av The Actors Studio. Han är ju helt Meisner.
Ja.
Men, jag glömmer bort alla namn, det spelar ingen roll. Men Marlon Brando var Stella Adler och, jag menar,
vem var vem? Jag förstår ingenting av de här namnen och sådär.
Stanislavski, ryssen, hade en idé om hur man ska spela teater mer neutralt. Man ska inte bara prata högtradigt, utan man ska använda riktiga känslor. Sen så i USA så sa de, vi ska använda riktiga känslor. Lee Strasberg sa, du ska använda dina minnen. Om din hund har dött ska du komma ihåg när din hund har dött.
Mm.
När du spelar varje gång. Sen så Stella Adler sa, åkte tillbaka till Stanislavski och sa, det här är helt sjukt. Mina elever blir knäppa i huvudet. Och han sa, nej, du ska inte alls använda dina riktiga känslor. Du ska komma på dina egna...
No, you don't understand Russian!
Så hon säger, du ska tänka dig in i såna här situationer. Och sen så Meisner då säger, vi ska lyssna på varandra. Så att de gick åt spridda håll. Och,
verkligen.
Ja. Mm. Ja.
Nu kanske det är läge att skjuta in.
Ja, men det är det väl.
Håller den snack.
Oh, yes. Håller den snack.
Idag, vad är veckans snack, Ola?
Jag övervägde att ta något väldigt så här, det här är ju äckligt, så blir det mer som jackass snack, men jag har tagit något som jag tror kan uppskattas. Det är det klassiken Singoalla, som var en av tre kakor ungefär som fanns när jag var liten. Så därför åt alla den.
Det fanns Mariekex.
Ja, den övervägde jag idag. Men jag kände att Mariekex, det är väl mer någonting man gör som, nu ska vi göra något roligt i scouterna där man inte ska kunna vissla. Ja. Alltså det är väl en kaka som är på den nivån.
Ja.
Jag vet inte, vi kanske kan ha den någon gång och se om den håller.
Ja,
men det är en, man kan väl säga att det är, om McDonald's började göra syltkakor.
Singoalla?
Ja. Eller liksom,
jag menar,
det måste ju ha känt så.
Något alltså, mörkt föll över Olas
ansiktsdragna.
Är det
inte en syltkaka? Försök aspirera den inte på syltkaka.
Jo, det är någon slags syltkaka. Och jag ska säga att jag har ingen särskilt positiv bild av de här. Jag tänkte på att Marie Kex, då blir det så väldigt mycket. Det blir lite som lyteskomik, tycker jag.
Ja, men måste ju ha lite färg med.
Men man plockar isär de här, va? Man äter inte bara hela kakan.
Stanislav, alltså det finns två olika skolor här. Kiswajlowski sa, du ska antingen...
Ja, du plockar isär den, så det är lite kräm i mitten. Och så är det lite sylt också.
Ja, det är lite syltliknande.
Men Ola, fanns chokladen när du var liten?
Ballerina?
Ja.
Ja, det tror jag. Eller också kom den någon gång.
När jag var liten tänkte jag alltid, ja, det är såna här vuxna äter. Och om man är snäll får man såna där med choklad när man är barn.
Ja. Mm.
Det här var vuxen. Det här var vuxen.
Ja, för det var mer bär, inte choklad.
Så vad såg du?
Choklad är godis.
Okay.
Bär är frukt.
Ja. Men det här är som någon slags gammal goding. Det är som en massproducerad hallongrotta, kan man säga.
Ja,
det var det du försökte komma just det. Ja, men jag håller med.
Ja, du menar McDonald's. Att den är väldigt industriellt.
Ja,
nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var väldigt sött.
Ja. Ja, om jag ska äta något sånt sött, då äter jag hellre en hallongrotta.
Ja, kexet var sött. Den vita krämen var söt. Sylten i mitten var söt. Väldigt mycket sött. Det här är för sött för mig.
Den här håller inte för mig.
Jag tycker att det är en stickande sötna, precis som mums ja. Som är sådär att de bara, det var som att vi kan ha socker. Socker är billigt nu. Vi kan ju bara pressa in
men dig. Om det ligger ett fat med de här kakorna och någon säger ta gärna en kaka också, då säger jag oftast nej. Ja. Jag är inte typ så här, oh, ja, på busigt, utan jag är typ så här, nej, det är bra. Mm. Fine.
Nej, jag luras av sylten. Jag tycker det ser kul ut.
Ja, jo.
Men vad tycker ni nu då? Någon som tycker att den här håller?
Ja!
Gillar det?
Ja? Jag tycker den håller. Det? Jag är alldeles chockad.
Jag är nog med dig där. Jag säger ja tack om någon bjuder.
Ja, det
men den här vita grejen är fortfarande inte den godaste.
Nej, det är inte det. Men det är kul. Man kan dra isär och man kan slicka lite. Och liksom.
Vill ni ha den?
Vill ha den? Ja.
Jag tycker jag säger nej.
Jag skulle säga nej. Det finns en singuella med någon slags, jag kommer inte att vara passionsfrukt eller något sånt där som var lite godare.
Men. Nej.
Nej, men då säger vi, då är det 3-2 då. Den håller inte.
Men chokladen, jag lovar ni skulle tycka den här.
Ja, men ballerina tror jag håller.
Erik, har vi lite info om produktionen?
Lite grann. Jag ska se vad jag inte redan har sagt. Men Al Pacinos berömda hua kommer från en konsult som var med och hjälpte honom att montera sitt vapen på 45 sekunder.
Aha.
Alltså den här när han gör den utan att titta.
Okay.
Han var väldigt uppmuntrande så när han gjorde det. Så han,
Så det är en militär grej.
Det är en, egentligen så säger de också att han uttalar det fel för att han lägger in ett W där, att det är hua. Mm-hmm. Och egentligen är det hua, alltså mer hua. Och det ska vara något samlingsord i militären för allt utom nej.
Ja, det är ju sån. Ja, men det har jag hört i så fall. Jag har inte ens gjort den kopplingen. Ja. Att vissa säger hurra.
Hurra är något annat. Det är döda.
Ja, just det. Men vissa säger hua och det är som så här, affirmative. Just det.
Exakt, det är heard, understood, acknowledged. Och sen har det också blivit thanks, I'm not listening to you, go away, you're a moron, excellent, shut up.
Ja, just det.
Bla 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 bla.
Men Al Pacino, det här gör det, det är nästan så att han liksom sexualiserar det uttrycket. Han bara såhär,
fast woman. Han gör det också när han är ledsen. Han bara,
Det är så roligt att han använder det som ett mantra.
Ja, visst. Nej, där vid middagsbordet.
På middagsbordet så är det. He blew out his eyes.
Nej, det är fint. Det funkar väl jättebra.
Ja, jag tycker också att det är. Jag gillar hans hua.
Ja.
Det har ju blivit ikoniskt liksom.
Ja, men det blir frisk fläkt i hans långrandiga utläggningar om livets goda.
Ja, verkligen.
Ja, han ramlade över soptunnan där vid något tillfälle, det var oplanerat. Lite sånt impromptu.
Vad sa du?
Han ramlade över soptunnan där på gatan.
Ja, just det.
Det var oplanerat.
Ja, okay.
Det var Pacino i sin största method acting. Mm. Han fick syn på soptunnan och tänkte, en sån har jag ramlat över förut.
Jag tänker
att det ska jag göra igen.
Jag tänker att han måste ha gått på någon sorts så här blind kurs eller någonting.
Ja, han behöll sin roll, alltså han tittade ingen i ögonen. Det var, alltså han övade på att panorera ögonen utan att ta in någonting, att fixera blicken.
Han måste ju haft någon konsult där också.
Jag tror han besökte en blindskola, vad jag förstår.
Ja, precis. Just det.
Det är väl typisk method att gå så långt in man kan utan att.
Men vadå, finns alltså han, ja, alltså en skola för blinda.
En skola
inte
för blind.
Där man lär sig att vara blind.
Jag vet, nej, det skulle nog vara.
Ja, alltså, det gör de väl
också. Vi har så många sökande varje år.
Ja, just det.
Jag undrar om man är blind om man känner att den här filmen är en sån här förebild för det är någon som verkligen njuter av dofter och sådär, eller om man bara känner att han är blind så nu ska han ta livet av sig.
Ja, just det. Och sen och även vi snackade om det i AMK morgon också, alltså, han måste ju ha lärt sig dansa tango också. Måste ju ha varit en sån kurs han har gått eller någonting.
Just det.
Det var, alltså, såg ju rätt bra ut ändå, hans tangodans.
Det är min favoritscen. Den tog 3 dagar att filma. Jag tycker den är jättefin.
Så han var inte så bra på tango.
Nej, men jag tror att det är mycket i hur de har, alltså att han måste hela tiden vara på ett visst sätt när han dansar också.
Ja,
och
sen dansa blind. Vara blind och sen, det där är ju kanske inte pratas om så mycket att alltså, det är en skådespelarinsats att vara så. Alltså att bli så duktig på att så här, föreställa blind och samtidigt vara duktig på att dansa.
Ja.
Samtidigt vara blind, samtidigt som man ska lära sig plocka isär ihop ett vapen. Och vara liksom officer. Det är jävligt mycket.
Det är mycket skådespel.
Ja, men precis.
Ja,
det är som man säger, man brukar säga att man ska spela full, försök att inte vara full.
Exakt.
Och det är ju lite det här, du är blind, försök att inte vara blind.
Ja.
Fast jag skulle fan hellre spela blind än full.
Jag tycker det är mycket, väldigt kul att spela full.
Men din utmaning är att spela Becker.
Han är ju blind och full i den här filmen också.
Alltså. Han kan full. Men det blir... Och han är ju blind och full när han dansar.
Ja.
Nej, han är ju bara blind och Al Pacino.
Och det är perfekt för det här. För det är sensory. Det går man kan sitta i veckor och bara öva på att ha så här stämning i kroppen. Full, blind och sådana saker. Och komma ihåg.
Okej, men kolla. Så här spelar han blind. Jag spelar blind nu. Ge mig en singola.
Jag skulle vilja hinna lyfta två grejer som jag tycker är lite intressant att ta upp. Dels, på tal om tangon, den låten på Una Cabeza som är den här die, 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 die. Den har sin streak, alltså i de här tre åren. Först är den här filmen, Scent of Woman. Sen nästa år är det Steven Spielbergs Schindler's List, där den är med i öppningen. Och sen är James Camerons True Lies 94. Så tre år i rad så är det... Nu dansar de inte tango i Schindler's List, men de gör det i 94, filmen True Lies. Och... flera gånger till och med.
Fanns det en tangotrend då, vill jag veta?
Ja, jag tror det var en tangotrend.
Eller var den senare? Men det känns
jag tror att den var då. Ja. Det var en cigarrtrend då också ungefär.
Ja. Den här skulle kunna heta tango och cigarrer. På svenska. Ja. Sen så skulle jag väl också nämna Martin Brest som gör Snuten i Hollywood, Midnight Run och En kvinnas doft. Bra svit.
Är det rektorn? Nej,
det är regissören.
Jaha, okej. Okay, ja. Okay, okay.
Och sen möt Joe Black, som jag nämnde faktiskt förra veckan. Fruktansvärt dålig. Mm. Och sen spiken i kistan då, Gigli. Med Ben Affleck och Jennifer Lopez.
Jaha,
och
sen var hans karriär över då?
Sen ville han, men han, och han grejen var att de bara så här... den här maffiafilmen, kan det vara kärlek med? Han bara, vadå? Ja, men de är ett par! Alltså, det var, studion förstörde väldigt mycket av det. Och då var han så här, never again. Och han har inte gjort något sedan 2003.
Huh.
Så han hade en väldigt bra streak. Sen så blev han uppäten och utspottad av Hollywood. Själsligt.
Ja, det är knepigt på den, den nivån.
Lite tråkigt, tycker jag.
Ja, ja visst.
Jag har lite mer här. Jack Nicholson, Harrison Ford, Dustin Hoffman och Joe Pesci var alla tilltänkta.
Oj!
Considered för att spela Colonel Slade. Och... Sylvester Stallone hävdar också i en intervju med Conan O'Brien 97 att han också har tackat nej till att spela Frank Slade.
Mm. Ingen frågade honom, men han tackade nej.
Han tackade nej. Han ringde upp och sa,
he offered me the part, I told him no.
Jack Nicholson har väl varit roligt.
Ja, det hade varit...
Men det är som är skrivet nästan för Jack Nicholson.
Ja, det hade varit så jävla bra.
Mm.
Han hade kunnat göra... Jo, då,
han har kanske blivit ännu äckligare liksom.
Ja, han hade varit
äckligare. Han är lite ful verkligen. Sådär, men...
Han kommer ju också från Colonel Jessup i A Few Good Men.
Ja, det är till och med så
året innan.
Det är samma år till och med faktiskt, fast de hade väldigt sen release. Den här kom i december.
Ah, så att det... just det. Okay.
Ja, det är lite mörkare, men jag tror att jag gillat det. Att man har varit ännu mer sådär, han ska dansa med någon 22-åring. Och man känner, det här är jobbig gubbe, men det är ju härligt att han, att han njuter av livet sådär.
Det där smilet under ögonbrynen, liksom.
En sak jag reagerade över som så här, ja men det är ju så den här filmen, så att det är ju egentligen inte förvånande, men det var ju när de sitter i bilen och han har varit hos en prostituerad och han babblar om att gå till en prostituerad, det är mer så, och den här unga killen då ger ifrån sig något så här, typ så stön eller så här, ser lite så här, och han bara, vad är det med dig? Och man bara, han kanske kommer säga något nu, han bara, jag har det så jobbigt i skolan. Jaha, jag trodde du skulle kanske bara... Kan du inte skaffa en annan tjej?
Kommentera sexköpet. Ja. Nej.
Det känns som att de överhuvudtaget är lite... Alltså, de vill inte gå den vägen. Det är lite som med rasismen. Att de hade ju kunnat göra en scen där han träffar en prostituerad. Och just det är en mustig scen. Men de känner, nej, vi sköter det här lite.
Alltså, vi sopar det lite snillt.
Han
går iväg. Han kommer tillbaka.
Ja, men, jag tycker på det sättet, det är rimligt att det är med, alltså det matchar karaktären och det skapar en sån lite moralisk gråzon. Han är ändå ett alkoholiserat svin liksom. Det är väl rimligt, men de har verkligen hanterat det fekt liksom. Det får vara med, vi pratar, vi diskuterar inte.
Nej. Det är väldigt, jag missade det faktiskt lite. Det var nu när ni sa det som jag bara, just det, han gick till prostituerad. För det är så att han sätter sig i bilen och bara paid for her! Det är liksom, det är verkligen, han bara slinker in och ut.
Nej, men här, det, precis, man hade ju verkligen kunnat visa bild när de träffar varann och det är liksom, nu gör vi något roligt av det här, men
och
nej,
han bara, first class hooker. Och hon bara, jag har 5 barn hemma som måste ha mat och jag är beroende av krack.
Ja, det var också verkligen att, roligt med henne. Hon verkar ju vara så här superlyxprostituerad. Hon kanske är en excentriker som vistas, vi vet ju inte. Men det är inte heller något som filmen vill ta reda på liksom. Den har inget intresse av att...
Nej, jag tror de såg att så här, vi kan inte anspela på den lyckliga horan-myten. Det finns inget sånt.
Det hade varit upplagt för att göra det, men de väljer att nej, det orkar vi inte.
Smart.
Ja, jo, förmodligen.
Jag skulle vilja dra en parallell till dels, vi kommer ju prata om slutscenen, men dels den här självmordsförsöket, scenen med pistolen i hotellrummet. Mm. För då, när Chris O'Donnell ska, vi har ju pratat om den tidigare, men för då ska han ju liksom övertala honom att det livet är värt att leva och sådär, det ska vara så jävla känslosamt och sådär. Så det här var ju då från 92 Scent of a Woman.
Oh. Go from here, Charlie. If you're tangled up, just tangle on. You're asking me to dance, Charlie.
Det här var... när han övertalar honom att liksom, nu, jag måste, du måste leva vidare, livet är värt att leva och sånt där. Jag tänkte på en annan film som heter The Wackness som kom 2008. Är det någon som har sett den?
Nej.
Med Ben Kingsley och en, jag vet inte vad han heter, den unga killen, men det är en likadan dynamik. Det är så en äldre gubbe och en ung kille och det är oväntad vänskap och sånt där.
Är det Rädda gubben?
Lite Rädda gubben, framförallt Rädda liten kille.
Okay. Också klassiskt det där mötet.
Ja, precis.
Jag tänker på de filmerna.
Men då, de är ute på Long Island eller så här, Hamptons eller på någon strand och så här, gubben är så här, det är lika bra att jag avslutar mitt liv, och han börjar vandra ut i vattnet sånt där. Och då kommer den här killen in och bara så här, gör inte, livet är värt att leva. Och så här, men det är så jävla, det är så skillnad på 92 och 2008.
Can't just give up. Life is hard and it's full of pain and whatnot. But we take it because there's great stuff too. And we can do it because we have friends. Because we have each other.
Och sen kommer de upp på stranden. Han bara vandrar upp och sätter sig på stranden.
That was really fucking cheesy what you said just then.
Det är så skillnad på, för att den här livet är värt att leva snacket, scenen, den är så gjord. Så att man kan inte göra den.
That was really utan... cheesy what you said.
det är sån jävla bra replik. För man tar udden av det där cheesy liksom.
Det hade varit en underbar parodi på En kvinnas doft om det hade varit den situationen. Så är det typ så här: where do I go here from here, Charles? Mm. You just get tangled up, you just keep on tangled. Mm. Fuck. Oh, fuck you.
Man måste liksom släppa, man spänt bågen, man måste släppa liksom, och det gör de ju inte i den här filmen. Men det är så jävla seriöst rakt igenom.
Ja, det är liksom, det som är att det ändå funkar lite är väl att han är en ganska festlig karaktär. Alltså man sitter och skrattar åt honom ändå.
Absolut. Mycket.
Och det gör att man ändå, att det ändå blir starkare när han är I'm in the dark here liksom, att man fattar att det, alltså det blir nivåer i det.
Ja, men det är ingen som tar udden av hans cheesiness.
Liksom.
Samma sak med slutscenen som vi kanske ska börja prata om också.
Jag kanske ska börja avrunda.
för den är ju... det är ju extrem ost i den.
Jo, ja. Och det är så mycket runt med alltså musiken och applåderna och den förenklade sensmoralen. Och, alltså det är mycket med det som är så... ostigt liksom.
Ja, men jag kan förstå att det lockar en skådespelare som Al Pacino att få ett sånt manus och bara jävlar, här är grejer.
Och spela blind.
Han tackade faktiskt nej, och sen var agent så här, ta den här rollen nu.
Jag tycker han gör ett väldigt bra jobb. Alltså man fattar att det är en rolig, men det finns jättemycket bra Al Pacino i filmen.
Jag kommer ihåg första gången jag såg den här scenen. Då hade jag inte ens sett filmen. Det var någon gymnasiekompis som bara, kan vi inte se slutet på Kvinnans doft? Jag bara, vad håller ni på med? Jag grät ändå. Alltså, jag tyckte att det var så fruktansvärt. Jag gråter väldigt lätt åt cheesy amerikansk film.
Det är ju laddat. Det finns ju en sån här väldigt stark moralisk patos. Jag förstår att man kan gråta åt det. Att han är scenen på ett skisspapper liksom. Han har hela skolan mot sig, Al Pacino kommer in och håller det här talet där han står upp mot de stora killarna. Det är klart att det är bra på pappret liksom.
Ja,
men sen är hela situationen tycker jag med den här jättekonstruerade, vi ska ha disciplinsamtal inför publik och sen ska vi ändra oss inför publik. Så, alltså, det är jättekonstigt. Och så den här knasiga gubben som bara har en castingagent som ringer runt och frågar om, vill ni ha någon som har fel? Vi har killen.
Alltså, han är inte så bra, men han ser jävligt bra ut när han har fel.
Ja, men han ser han har fel i filmet till. Alltså, vilken karriär han har haft.
Underbar. Men jag tycker det är textbook Hollywood-slut. Alltså att så här,
ja, det är det.
Om man inte skriver under på att Hollywood-slut kan vara underhållande, då förstår jag att man såg det här totalt. Men jag tycker det är så här, det här är Hollywood-slutens Hollywood-slut. Absolut. Kan knappt bli
mer. Jag tycker det är rätt på pappret, men genomförandet är dåligt för att dels är hans situation, att inte källa på vännerna, den är alldeles för moraliskt tvetydig för det han säger. Alltså, det är inte alls självklart att man vill ha en ledare som inte våga ta ställning och som håller folk om ryggen. Jag tycker det är så konstigt att folk bara skulle ändra sig om det.
Det är Chris O'Donnells fel.
Men inte bara för det kommer inte fram så mycket ny information. Det är det att någon försöker muta honom, men övrigt är det ju bara, vi vet ju att han ljuger för att skydda sina kompisar. Varför skulle vi plötsligt känna, han försökte bara skydda sina kompisar, klapp, klapp. Nej, men visste de ju.
Men det är kraften i Al Pacino.
Ja, och den kraften, det är grejen att jag tycker inte det stolt talet är så bra skrivet heller. Jag tycker att det är rätt mycket, den här killen är värd att satsa på. Mm. Det är en bra kille. Mm. Jag känner honom. Mm. Alltså,
det är det svenska versionen?
Ja, men
när jag åkte in till stan och köpte sex, då sa han ingenting. Ja. Jag köpte hela
vägen. Han stannar inte ut.
Vad du ska göra den här rollen.
Alltså
jag åkte in och köpte sex. Han sa ingenting. Det är en bra kille. Alltså, jag kan lita på honom.
Jag skulle ta livet av mig. Den här killen kanske ringt till polis någonting. Tjallat ut en polare. Lät mig hålla på.
Han lät mig hålla pistolen. Fick lösa det själv. Det är en bra kille.
Han sa skjut mig också.
Köp min pasta.
Han är min polare. Vet du varför?
Han är min polare.
För han är ingen...
Han är min polare, han är ingen golare. Lilla råtta.
Jag är inte så imponerad. Men jag, scenen är ju jättestark på pappret. Och det är ju en sån här också typisk amerikansk film, slutar med rättegångssituation där nu bankar vi hem oss med rätt och fel. Och det är ju effektivt. Men nej, jag tyckte filmen höll fram till den här scenen. Och sen kände jag att det här faller inte på plats. Det här är fånigt.
Jag kan se den här scenen för... skådespelarmässiga.
Men han är bra där. Han är generellt bra. Alltså jag tycker man kan få en allmän känsla av filmen att oj vad mycket Al Pacino det är hela tiden.
Ja.
Men alla insatser är väl bra generellt. Jag vet ingen scen där han blir dålig.
Nej, verkligen inte. Men här får han ju verkligen, här är bara hans show.
Fritt spelrum.
Jag tycker filmen borde hetat Al Pacino. Al Pacino.
Bäst av Al Pacino, men det är helt nytt manus.
Vi kör lite.
Okay.
Mr. Sims, I will give you one final opportunity to speak up. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates. Save your hide. Anything short of that, we're going to burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're going to reward George and destroy Charlie.
Are you finished, Mr. Slade?
No, I'm just getting warmed up.
Nej, det är, jag förstår Erik varför man bara träffas några och ser hela den här scenen.
Jag förstår den också. Det är också möjligt att den är bättre i enskildhet när man slipper veta sammanhanget. För att man tror att man har mer rätten på sin sida än har eller någonting. Men alltså det är ju tyngd i det. Man får ju, det kittlar ju lite i ryggraden för att han har den där jäkla patoset i sin leverans och allt det där.
Ja, och sen efter det här så även alltså han gör ju Carlitos Way, där han har en sån rättegångsscen. Där han pratar om...
Ja, just det, så där är det nästan som ett skämt. Där är ju verkligen nästan parodi på rättegång. Ja. Han är så jävla glad att han har blivit friad och bara ska stå och prata. Gör nästan en filibuster av hela rättegången.
Ja, liksom. Det är inget så här pump-up, men det är liksom han får spela ut sitt Al Pacino i rättegångssalen. Liksom.
Ja, jo, verkligen.
Samma sak med Heat, som kommer några år senare. Får han chansen att liksom... Ja. Kasta ut... Vad fan heter han? Hans exfrus... kille eller sånt där som
jag kommer inte ihåg.
Ja. Inte så
men du vet, you can lounge around in my ex-wife's ex-husband's goddamn postmodernistic bullshit house. But you do not get to watch my fucking TV. Sit down.
Ja, och sen är det ju sen klimax djävulens advokat.
Ja, exakt, det var det. Just
jävlar vad han får vara.
Det var ett par år efter. Ja, precis.
Den har jag inte sett.
Ja, den borde vi verkligen heta Al Pacino.
Ja.
Men också alltså, när han skriker omkring Angels in America är ju fantastiskt också. Den måste man se för honom.
Ja, och sen Any Given Sunday är väl också, jag vet inte om jag har sett den, men hela omslaget är en skrikande Al Pacino, så jag kan inte tänka mig att det saknas.
Nej, men han har ett halftime pump-up speech.
Ja, okay, ja.
Han skriker om sport!
Han är football coach. Ja, så, men vi kan fortsätta lite till.
Lite till då.
Be careful what kind of leaders you're producing here. I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here's Charlie. He's come to the crossroads. He has chosen a path. It's the right path. It's a path made of principle that leads to character. Let him continue on his journey. You hold this boy's future in your hands, committee. It's a valuable future. Believe me. Don't destroy it. Protect it. Embrace it. It's going to make you proud one day, I promise you.
Vi skulle bara skulle, alltså, nu blir man lite tårögd.
Ja, nu blir
man
tårögd.
Men om man då hörde det här vittnesmålet han då försvarar med sitt tal. Ola, kan du göra din bästa?
Lite smål. I saw something. I don't know.
Nej, men speak up.
I don't know. I saw something.
What do you even mean? Can you just talk like a real person.
Well, it could have been any bad student.
But it's not a snitch!
Tur att någon avbröt den där tonåringen som var nyss. Michael Cera. Nej, han ska inte prata
integrity. Han kunde ju sagt med en gång i så fall till rektorn. Nej, jag kan inte kalla på mina vänner för jag har integritet liksom. Det gjorde han ju inte. Inte för fem öre. Han vela in i det sista. Vem ska jag vara lojal mot?
Jag fattar varför man kan tycka att slutet är as-cheesy. Men jag kan också fatta att man tycker att det är
en vattendelare.
Är skitbra också.
Jag tycker att det är platt. Jag kan köpa cheesy om det hade varit känslomässigt starkt och sen genomför de lite cheesy. Men jag tycker att det är platt både både framförallt andra halvan av talet när man bara säger att han är härlig. Mm. Och sen hela sens moralen i det hänger helt i luften, plus att hela situationen är helt orealistisk för mig. Nej, jag tycker att det känns väldigt mycket som lätt bra på servetten när de fick idén.
Borde aldrig ha lämnat ritbordet.
Ja, men andra halvan av talet tycker jag blir jättetöntigt, och särskilt när man säger att jag är en fruktansvärd person. Varför? Men lita på mig, för att jag har gjort fel hela mitt liv, men däremot så har jag ett bra beslut, och det är att den här personen är bra. Alltså, jag tycker det är konstigt. Mm.
Ja, och det har liksom, filmen har inte heller handlat om att han har saknat integritet. Han har ju till och med tvärtom framstått som en person som alltid, visst han har varit ett asshole, men han har fan haft integritet liksom. Mm-hmm. Och då säger han plötsligt, jag har till skillnad från Charlie aldrig stått upp för mina grejer som jag borde gjort. Alltså det har man inte fått intrycket av, att du är någon slags medlöpare som bara gör som du blir tillsagd. Nej. Du har inte spelat den rollen fram tills
man
nu.
Man blir ju ändå förvånad att man trodde ju inte att han hade den insikten att han är den knasiga och tonåringen som inte säger någonting är smartare för att han säger ingenting.
Ja. Och vi har ju tyckt om tonåringen, så vi tycker ju om Al Pacino i alla fall. Vi tycker att han är smartare. Så det är jättejobbigt att sitta här och lyssna på att det är en så här, det här är en bra kille.
Skrika i silver men tiga i guld. Det är det vi försöker säga.
Mm. Det är därför Chris och Donald borde ha fått Oscar.
Oh my god. Hans Oscars-tal.
I'm gonna say something.
Unlike
Al Pacino, I saw something.
He made me cry, so thanks for that. Yeah.
Ska vi gå till frågan då?
Yes.
Riversteg, Scent of a Woman, håller den?
Oh, gud vad svårt. Nej. Jag säger nej. Jag känner att det är ju härligt att påminnas om den, men det är liksom inte så att man känner att vi sätter oss och nej, jag säger nej.
Mm. Ja, Fanny.
Ja. Mm. Den håller.
Ja.
Det är Al Pacino håller. Jag är ledsen, men hela andra halvan, jag tycker ju inte om den. Och jag tycker ju inte om den här tonåringen. Jag skulle vilja att någon klippte ner den till att heta Al Pacino. Så ser man bara
Al Pacinos greatest hits.
En sån YouTube-version som de har gjort med Star Wars, där det är bara 40 minuter och det är bara Al Pacino.
Jag säger ändå att den håller, för jag älskar honom så mycket och han ser ut som min farmor. Jag kan inte stå emot det.
Så Fanny säger att den håller.
Yes.
Eller nej?
Ja.
Den håller. Ola Aurell, håller den?
Jag hade länge när jag såg den bestämt mig för att jo, men den håller. De har ändå försökt göra kvalitet och jag sympatiserar med det de håller på med, och det är ändå intressant hela tiden. Fram till slutscenen när jag kände att nej, de rodde inte i hamn, det här blev jättefånigt. Och då kände jag att det inte håller. Sen så kom jag in lite här idag och såg att Fanny såg helt knarkad ut av lycka. Jag har aldrig sett en så glad människa.
Ja, men det var ju för att hon såg den som en komedi.
Jag vet. Det ligger något i det. Men jag var nära att byta åsikt där igen. Mm. För jag känner att det här har ju bevisligen någonting. Men nej, sammantaget. Jag sympatiserar med så mycket i det. Som en sån här gamla skolans. Nu ska vi göra ett riktigt drama. Mm. De har något att säga och där vi får långa scener med bra dialog och sådär. Det är trevligt, men nej, i slutändan inte.
Nej, okej. Okay. Vi har 2-1 till nej. Mm. Erik Roström, håller den?
Det gör den. Jag tycker att det är en god Al Pacino-stund. Mm. Och om man ska se någonting av underhållningsvärde bara för just en sån sak, så tycker jag det. Och också, vilket fantastiskt godis det är att se Philip Seymour Hoffman. Jag blir ledsen igen. Varje gång vi gör en film när han är med så blir jag ledsen.
Ja, jag med.
För att han är död.
Ja.
Så att jag tycker den håller. Däremot tycker jag inte att Profumo di Donna från 74 verkar hålla.
Nej, det verkar
den
sådär.
Den kan jag säga att den håller inte.
Ska man se den som porr eller som film, undrar jag. Är det en tuttfilm? Alltså,
nej, men det är inte tutt.
Ja, men det känns, om man hela estetiken är att det här är en film som är en ursäkt för att se så mycket naket som är legalt i Italien 1974. Så det är en
återigen, jag tror att du menar bara italienska
film. Profumo di Donna kan vara allt du vill och mer du vill. Men för mig håller det inte. Vad säger du, Martin?
Alltså som film så tycker jag inte den håller. Den har jättemånga brister och sånt där. Men den är värd att se om bara för Al Pacino.
Ja.
Som ni sa, man skulle kunna klippa ihop alla Al Pacino-scener och den är värd liksom.
Ja,
den
det är sevärt.
Att... Men som film, den är cheesy, den är lite så här halv... Chris O'Donnell är dålig. Den här, hans story bryr man sig inte om. Om han kommer in på Harvard eller inte, kunde inte bry mig mindre liksom. Mm. Men som sagt, Al Pacino är så jävla bra. Jag tyckte inte det var bra i början, så här, fan, det är för mycket, det är för mycket. Men sen så börjar man värma upp till det. Vad fan tycker du det är okej? Så
kommer tangoscenen och sen är man såld.
Och den, nej, men den håller. Han har byggt en sån jävla solid gubbe som skådespelare faktiskt. Det är sånt otroligt hela hantverk. Just det där med blindgrejen och liksom hans backstory, det är bara det är solitt skådespeleri, vilket han blev väl belönad för. Så den är värd att se, och om den håller, så håller den bara för Al Pacino. Jag säger ja.
En film som kanske inte håller, men som man borde se.
Vad sa du?
En film som inte riktigt håller, men som man borde se.
Ja, precis. Den är klart sevärd fortfarande. Mm. Bara för honom. Så vi har 3-2. Den håller faktiskt.
3-2.
Ja. Okay. Mm.
Vad ska vi se nästa vecka? Då har vi inte snaskat
om. Vi prata lite om Karate Kid? Ja! För det finns ju en sån Cobra Kai-serie ute nu.
Just det.
Så det kan vara kul att se om den.
Karate Kid, jag ser fram emot det.
Ja.
Har du sett den?
Jag har sett Karate Kid. Ja.
Okay.
Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Har du inte sett Karate
Kid? Nej, jag såg ju bara Mighty Ducks. Mm.
Ja, det är som alltså, det är nästan som Star Wars. Den har jag haft nästan mycket.
Ja, liksom, den har jag inte heller sett.
Impact.
Shit.
Men ska vi ta den då?
Ja, vi tar Karate Kid.
Karate Kid från 1984.
Jag vet inte om jag har sett hela faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Oj.
Jag har sett slutet många, många gånger.
Mm.
Stupid bike!
Låter starkt.
Ja, verkligen. Då säger vi det. Det här har varit håller den. Jag har varit Martin Svaneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Riversteg, och jag tycker vi avslutar med Philip Seymour Hoffman när han gives advice on acting.
Ja, låter bra.
Från någon sån här Golden Globe presskonferens för några år sedan.
For those that are watching aspiring actors, actresses, you know, those that are thinking about it or trying to make it, what do you say to them? I mean, you've... Advice, what kept you...
No, doing? I know what she means. I think what you really want to say is that you have to act... This is really, when you're first starting out, is you have to act wherever you can. You can't be picky. You really have to act wherever you can, and wherever you get a chance to act, and that might even be just in an audition room. This is something a teacher told me years ago, and he's right. Even if you're auditioning for something that you know you're never going to get, or you might have read it and you might not even have liked it, but you know that you have to go, that if you get a chance to act in a room that somebody else has paid rent for, then you're given a free chance to practice your craft. And in that moment, you should act as well as you can, because if you leave the room or the theater or wherever you are and you've acted as well as you can, there's no way that the people who've watched you will forget it. And that was something that somebody told me a long time ago, and I do think that's the only advice, because it's always about that. It's always about the work at the end of the day. Everybody knows that. Absolutely. If I show up to work one day and the work I'm doing isn't any good, I'm just a guy who's not acting well. I mean, I'm a guy who's not acting well, you know, and you're just always back to that moment. You're always back to that moment where you have to act as well as you can. And I would say to anybody starting out, it's like, if you're given a chance to act, take those words and bring them alive. And if you do that, something will transpire ultimately.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.